I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Du lyssnar på podden Vad vi pratar om när vi pratar om böcker. Vill ni veta mer om oss och böckerna vi pratar om, så kolla in vår hemsida vadvipratarom.se.
Hej och välkomna till Vad vi pratar om när vi pratar om böcker. Jag heter Pernilla Wellrad och med mig idag har jag...
Jenny Jakobsson.
Alex Hariri.
Vi har ju läst Fröken, Hur mår fröken Fukura av Sayaka Murata. Och vi tänkte börja med att Alex läser en snutt ur den här boken.
Absolut. Då ska jag säga att... Det här är en bok som handlar om en 36-årig singelkvinna i Tokyo som jobbar som timanställd i en närbutik. Och det är skildrad, hon berättar i första person. Och vi tar och lyssnar lite helt enkelt på hur det kan låta. Det händer ofta att jag till och med i drömmen knappar på kassaapparaten i närbutiken. Kanske beror det på att jag jobbar där varje dag. Ibland vaknar jag med ett ryck och tänker, oj, det finns inga prislappar på de nya chipspåsarna, eller vi har sålt en massa varmt te så vi måste fylla på med nytt. Det händer också att jag vaknar mitt i natten och hör min egen röst säga, välkommen! När jag inte kan sova om nätterna tänker jag på den där genomskinliga glaslådan där det fortfarande myllrar av liv. Butiken är fortfarande igång som en väl fungerande maskin inuti det rena akvariet. När jag ser det för mig hör jag butiksljuden för mitt inre öra och känner mig lugn och kan somna. På morgonen blir jag på nytt butiksbiträde och kan bli ett kugghjul i världsmaskineriet. Det är bara det som gör mig till en normal människa. Så, ja. Så att... Det här handlar helt enkelt om en kvinna som ser sig själv helt och hållet som butiksbiträde i en närbutik. Och det är hennes hela identitet.
En väldigt speciell bok får man väl säga.
Ganska kort.
Ja, den är föredömligt 163 sidor ungefär.
Och inte jättemycket text på varje sida heller. Så att den gick ju på, man läste den ju på 2-3 timmar, någonting sånt. Pernilla läser den säkert på en halvtimme.
Det tog faktiskt mig på dagar att läsa den här för att jag kom inte in i den till att börja med. Jag tyckte att det tog tid att komma in i det faktiskt. Men det var nog för att jag inte läste så mycket. Sådär, utan jag avbröt mig själv hela tiden och sådär. Men sen när jag väl kom in i den så tyckte jag faktiskt att den var väldigt... jag tyckte att den var väldigt spännande. Liksom. Jag blev ju så nyfiken på den här... vad heter hon? Keiko Fukura. Jag blev nyfiken på henne och sen ja, ni vet, hur mår hon egentligen?
Mm. Vad intressant då, för när jag, för mig var det tvärtom. Jag kom in i den bra, men jag hade inte tid att läsa allting på en gång och jag läser ganska långsamt, så det hade varit jobbigt. Men sen när jag hade lagt bort den, då lockade den inte mig. Fast jag ändå liksom sögs in i den i början. Så det var ju lite udda. Ja, så jag fick liksom kämpa mig igenom sista.
Nej, men jag fick ju kämpa mig in i den på något sätt. Och sen när jag väl hade liksom kämpat mig in i den kanske efter så här 50 sidor. 50 sidor är ju ganska mycket på en sån här kort bok. Det är ju en tredjedel. Men när jag väl hade kommit in i den, då läste jag ju verkligen bara på ja, men liksom en halvtimme. Sådär. Alex, hur var din läsning?
Alltså där, jag känner mig liksom lite mer team Pernilla på det här. Att jag hade väldigt svårt att ta mig in i den. Jag tyckte de första sidorna så kämpade jag ganska mycket med. Och liksom läste 5 sidor, la ifrån mig, gjorde något annat, läste 5 sidor. Och jag skulle sätta den nog kanske mer senare än vad det var för Pernilla. Men runt sidan liksom 70, 80, 90 någonting så bara klickade den i för mig. Och det är ju... när det egentligen händer någonting i boken. Den har en väldigt, väldigt lång uppbyggnad.
Ja, är det när hon träffar honom eller?
Exakt.
Ja, men det var, jag kände också att det var nu finns det någonting jag kan kroka tag i liksom. Det är det här det kommer handla om lite grann.
För att hon är ju då, Keiko Furukura är 36 år gammal, singel och har liksom ett jobb som studenter eller vietnamesiska invandrare har. Att hon är liksom väldigt låg status i det japanska samhället, men hon har hon är en väldigt udda person som alltid haft svårt att förstå sig på andra människor. Men när hon kommer till den här närbutiken i 18-årsåldern så inser hon att det här finns en manual för allting. Mm. Man ska ju nästan, alltså om man ska gissa så känns det ju som att hon är autistisk på något sätt, att hon är liksom svårt att läsa
verkligen.
Av människor och
men det skrivs ju aldrig upp, det skrivs ju aldrig in någonstans att hon är det, utan men det är någonting som man tänker själv, att som du säger det här med manualen, att det känns väldigt, väldigt typiskt autistiska människor att så här, behöva ha en manual. Och att hon också, hon ändrar ju också sin person lite grann beroende på vem hon är med. Så det står någonstans i boken också att hon är en mix av alla människor hon har träffat sig till tid. Fast det är å andra sidan, det är väl de flesta samtidigt kan man väl säga. Men, ja.
Absolut, och det tar väl boken också upp. För det finns väl när hon pratar med sin syster att hon funderar på, oj, vem har systern umgåtts med på senaste tiden som får henne att låta så här? Så att det är en ganska lång... Då, 160 sidor så är det ju då 70-80-90 sidor någonting som bara handlar om hur det är för henne där på den här närbutiken och med uppbyggnad. Och sen så till slut då, mer än halvvägs in i boken, så dyker det upp en ny anställd i närbutiken som är en man i ungefär hennes ålder som är en jätteslackare och inte heller liksom har någon sorts status i samhället. Och då inser man ju omedelbart att nu kommer det ju börja hända. Ja. Någonting.
Men vet du vad, jag tyckte ju att när jag träffade honom, eller när vi träffade honom då i boken, så tänkte jag att han var en incel. För han gillade inte kvinnor, han hade liksom en bild av världen, hur den var, och att han inte passade in på grund av att han inte var den här jägartypen. Tänkte ni så?
Han var ju inte en sympatisk karaktär.
Nej, fy, jag är hemsk. Jag blev så jäkla arg på honom. Usch. Han betedde sig så himla illa hela tiden.
Men jag vet inte hur mycket vi ska prata om det här, men det, alltså, kan vi säga vad som hände med honom först då? Det kan vi väl säga, va?
Alltså, jag tror vi kan komma så långt kan vi väl ändå komma.
För, ja. Vad som händer är ju, det är ju lite så här att den här fröken Fukura, alltså Keiko, hon, folk tycker att hon är lite konstig. För att i det här samhället, eller det japanska samhället framförallt tänker jag, det är inte riktigt likadant i Sverige. Men i det japanska samhället uppenbarligen så är det ju liksom ett lost cause om du är 36 år, singel och jobbar i en närbutik. Då är du liksom inte riktigt en riktig människa liksom i deras, hennes vänners och hennes familjs ögon. Så att hon är ju inte kär i någon och sådär. Men så träffar ju hon den här mannen som dessutom får sparken från butiken ganska snabbt. För att han är ju bara en släcker och vill inte göra någonting. Men sen så träffar hon på honom igen och tycker att han har ju ingenstans att bo. Så att väldigt lämpligt så flyttar han in till henne. För att det tycker hon blir då, ifall att han flyttar in till henne så då kommer ju folk tro att hon har en man. Vilket folk gör. För de bildar sig egen uppfattning. Hon säger aldrig att nu är jag ihop med honom. Utan hon säger så här, det här, jag har en man hemma nu. Han har flyttat in hos mig. Och då liksom tänker alla att ah, men då är de ett par. Och det tycker hon löser hennes problem. Och han tycker också att det löser hans problem.
Mm.
Men det roliga tycker jag är att hon kallar honom för sitt lilla husdjur.
Ja, och ger honom foder. Det är jättekonstigt.
Och ger honom foder.
Men det som jag stämmer mest på hos honom, det är att han är så otacksam. Hon tar ju liksom han under sina vingar och han bara... Åh, jag vet inte, jag har inte ord för det. Han bara utnyttjar henne. Usch.
Ja. Men i liksom ärlighetens namn så är det väl så det är menat att man ska läsa det?
Ja, antagligen. Ja. Men man blir frustrerad. Man skulle ju slängt ut han med huvudet för det. Och hon är såhär, ja men det går väl bra. Han kan väl sitta där i badkaret.
Men det känns också, ja precis, just att han bor i badkaret. Det är ju jätteroligt.
Ja.
Eller är det sorgligt? Nej, men sen så tycker jag också att det finns, jag tycker ändå det känns som att hon och han förstår varandra på ett sätt som de andra inte förstår henne. För att hon är någonstans, öppnar hon sig hos honom eller för honom alltså väldigt, väldigt lite. Jag tänker här på sidan 74 nämligen längst ner så Det har någonting, jag tror att han har inte fått sparken nu ifrån jobbet. Men så säger hon till honom så här. Du, här blir man korrigerad. Förstår du? Va? Frågade han. Ja, han förstår inte riktigt. Men det känns som att hon försöker förklara för honom att du måste vara på ett speciellt sätt för att jobba här i butiken. Och hon pratar ju inte om det med någon annan. Att man faktiskt måste förställa sig då ur hennes perspektiv.
Det måste vara otroligt jobbigt att ha en sån diagnos där man känner att man hela tiden måste se hur andra beter sig för att våga öppna munnen för att veta att man gör rätt på något sätt. Fast man kanske borde göra det själv någon gång ibland.
Nej, men sen, för den är ju ganska liksom att den är ju väldigt, jag skrattar ju åt att hon är annorlunda samtidigt som det är ju väldigt sorgligt, så att det är ju väldigt dubbelt på något sätt att hon hela tiden måste känna att hon måste förställa sig och inte vara sig själv.
Men menar du att du har skrattat när du har läst? För det har inte jag gjort.
Ja, jag tycker att den har varit jätterolig på sitt ställe.
Aha, nej.
Alex? Ja, men jag har också skrattat. Jag har också skrattat.
Samtidigt som jag har känt att oj, jag ska verkligen skratta åt det här. För det är samtidigt som det är roligt så är det ju faktiskt ganska sorgligt. Men jag tror att man får skratta åt den. Eller?
Ja, det tror jag.
Det får man
säkert. Den är ju turkos och gul. Och har ett nudelpaket på omslaget. Och uppiggande, udda och kul, säger Sally Rooney, står det med stora bokstäver. Ja. Jag tror man får skratta åt det.
Det är jag som inte har någon
humor. Men jag har nog inte gapskrattat. Det är väl liksom så här mysfnissar.
Ja, fnissat till och så här dragit på munnen typ.
Ja.
Men samtidigt så tycker jag att det är liksom den är ju ganska... Den är kanske inte satirisk, men den tar ju ändå upp det japanska samhället som problematiskt. Att du måste vara en kugge i ett hjul. Eller? Tänkte inte ni på det?
Jo, absolut.
Och att hon hela tiden känner att hon måste anpassa sig. Att hon pratar om normala människor. De pratar om att du måste ingå i det här sammanhanget av liksom en man, barn, familj, ett riktigt jobb, utbildning.
Fast det tycker jag nästan, alltså det färgar nog de flesta länder, alltså... Jag tänker liksom i Sverige till exempel, är du en 40-årig kvinna som har valt att inte skaffa barn så är du, då sticker man ju också ut. Alltså, det finns ju i alla samhällen på något sätt, fast kanske inte så här tydligt som här. Att folk förväntar sig saker av människor.
Men jag funderade faktiskt på det, alltså liksom... Skulle det här verka lika konstigt i Sverige?
Nej, jag tycker inte det, för att vi har inte samma... Jag tror att det är svårt också, för att det här, den japanska kulturen och samhället skiljer sig ganska mycket från den svenska, tänker jag. Att det är mer styrt, att du är mer av en kugge. Och jag tror att det är därför som den här boken kan kännas lite udda också, just för att den stämmer inte överens med vårt samhälle. Man kan se vissa likheter, men att det blir extra tydligt där, kanske. Eller?
Men jag var ingen annan som funderade på så här, just eftersom, för jag kände ju väldigt starkt att det beskrev ett annat samhälle, och sen samtidigt att det var en satirisk bok.
Ja.
Vilket gör att jag blir så här lite osäker på, alltså har hon överdrivit, eller är den liksom, läses den här som realistisk i Japan, eller läses den som... liksom jätteöverdriven. Förstår ni vad jag menar? Att man får liksom svårt att avgöra nivån på det.
Ja, men jag förstår vad du menar, just i och med att jag har jättedålig koll på hur det japanska samhället funkar, så att jag vet ju inte riktigt hur det funkar just med, alltså, om det är en satir eller inte. För jag tänkte också att den är en satir, samtidigt som den känns inte så super... Det är väl snarare kanske kritisk till samhället snarare än satir. Eller jag vet inte. Jag tyckte också att det var svårt att bestämma mig för vad det är liksom.
Jag tänker nog också mer kritiskt i så fall än satir liksom.
För man skulle kunna skriva i princip nästan samma bok om Sverige på svenska, bara att man liksom har överdrivit alla karaktärerna.
Ja.
Men vad tänker ni om att det är en internationell bästsäljare då? Känns det som en bästsäljare?
Jag tänker, om jag ska vara lite krass, så tänker jag att förlaget har ju döpt den här till Humor Fröken Furukura, för att man vill kanske koppla ihop tankarna med den här Olifant-boken som jag inte just nu kommer ihåg vad den heter. Eller Olifant mår alldeles utmärkt. Så jag tänker att det är en flört med den. För att på engelska heter tydligen den här boken Shop Girl eller någonting. Den har mer
Convenience Store. Jag kollade också upp det. Ja. Som känns så, mycket mer liksom, en mycket mer quirky titel. Det känns som att den har fått en mycket mer bred titel på svenska.
Ja, precis. Sen så tycker jag inte att, tycker ju inte att man, de är speciellt lika, den här Olifant och den här. Det är ju två helt olika romaner.
Absolut, nej, men den man tänker liksom spontant på är väl ändå Miranda July.
Ja, har du läst Batman där?
Nej, grejen var den att det här är hennes novellsamling Ingen hör hemma här mer än du. Som jag läste och älskade. Och sen så har jag ju tokälskat Miranda July. Under väldigt lång tid så att jag var ju så här råpepp när A Bad Man skulle komma. Och det var så här sprang till butiken första dagen den släpptes. Och köpte den på engelska omedelbart och sådär. Mm. Och sen så började den ju få så liksom sugiga recensioner. Så att jag liksom tappade lusten, så jag läste den aldrig. Läste ni den?
Jaha! Jag har läst den. Jag läste den och den var ju väldigt konstig. Det handlar ju om en, alltså det låter kanske roligare än den var, men det var, samtidigt så var den ju bra. För den handlar ju om en kvinna som bor själv. Hon vill absolut inte lägga tid på saker som att diska och städa och sådana saker. Så jag kommer inte ihåg hur det var nu, för det var på år sedan jag läste den, men hon äter bara på engångstallrikar och sådana saker för att slippa liksom krångla med, ja, ni vet, hushållsarbete och sådär. Väldigt ensam och ganska tragisk person. Men sen så träffar hon, alltså, jag kommer inte ihåg vad det handlade om mer än just det. Och att den var ganska ledsam liksom så. Men, så, och jag tänkte också på henne, eller just den boken, när jag läste den här. När jag försöker tänka på andra karaktärer som påminner om den här.
Och där är ju på något sätt, alltså likheten då, är ju på något sätt att det är så här människor som har satt upp regler för sig själva. För hur de ska leva. Eller?
Ja, precis.
Och att de liksom så här har sitt eget system. Ja, så det här är mitt liv. Jag har ett system för mitt liv. Och det funkar.
Ja, precis. Och det var väl inte heller i den boken några prat om någon diagnos eller något sånt heller. Utan det var väl något kanske som man fick tänka själv. Men en annan bok som jag tänker på också är... vad heter den? Hit men inte längre. Nej, inte den. Den här av Nina Lycke som kom förra året eller förra.
Ja, just det.
Nej och åter nej. Tangera lite grann till att toucha varandra lite grann här med att de sticker ut då eller blir trötta på eller lite annorlunda så kanske. Fast ändå inte på det här sättet, inte ett sånt här schema liksom. Hon lever inte efter ett schema som den här personen gör.
Vilken skulle du säga är bättre, den här eller Nina Lycke?
Ja, men Nina Lycke tycker nog i så fall ändå. Mm.
Ja. Men Jenny, tänkte du på någon annan bok när du läste det här?
Nej, det gjorde jag faktiskt inte. För jag har nog inte läst någon med en sån här knepig huvudperson förut. Men det som är intressant är ju att hon verkar ju trivas med att ha det sådär. Men det är ju väl för hennes diagnos liksom. Om hon nu har en diagnos, man vet ju inte riktigt. Men hon verkar ju nöjd med livet så inrutat som det bara går. Ja. För så fort hon inte har de där ramarna så får hon ju panik alltså.
Mm, precis. Och det är väl det som är lite härligt men samtidigt lite sorgligt. Inte för att det är sorgligt att jobba i närbutik, men att hon känner sig så otroligt... vad ska man säga? Att hon inte mår bra när hon inte jobbar.
Nej, men det där tänkte jag också på, just det här med närbutik, det tyckte jag var extra kul att hon gjorde, för jag har en karaktär som jobbar i närbutik och det manuset håller jag på med nu. Och det roliga är att hon har ju samma, den här, jag vet inte om hon heter Furukura eller Furukura, i alla fall. Hon har ju, det är ju väldigt många som stör sig på hennes yrke och tycker att hon borde jobba upp sig, men det är ju faktiskt likadant när man jobbar som butiksbiträde i Sverige. Det är jättemånga som är på butiksbeträden i Sverige och tycker så här, fan, ska ju inte bli enhetschef åtminstone? Eller kan du inte liksom... Så det där tycker jag känns igen väldigt tydligt. Och det har jag ju tagit upp i min roman, just att det här, man får de där små gliringarna, för det är inte tillräckligt fint. liksom. Jag vet inte om ni har någon polare som jobbar i butik eller om ni någon gång har jobbat själva i en butik och vet hur, ja, hur mycket man faktiskt får höra om det då.
Ja, men jag jobbade i butik när jag var typ 20. Då jobbade jag i en, lyssna på det här, i en videobutik. Det, liksom, det finns ju inte ens video längre. Men då, det fanns det då i alla fall. Och det, ja, herregud. Och då, men då, det var någon gång som någon tyckte så här, men vadå, ska du verkligen stå här? Ska,
ja, men
du,
precis. Ja, exakt.
Ska du, varför gör du det här? Vad gör du här liksom? Ja, men jag var, då var jag med så här, vadå, jag vet inte vad jag ska göra, skit i det, så att jag brydde mig inte så mycket. Men jag tänkte, om vi ska återgå till den här boken, så tänker jag att just det här med att hon känner att hon mår så dåligt av när, liksom, när hon inte jobbar, liksom, är det hon, alltså, har det med samhället att göra, liksom, är det hennes kritik till det japanska samhället, det här kugghjulstänket, att när man inte är kuggen i hjulet så mår hon dåligt liksom. Att det är en kritik. Att det här, att vi ska hela tiden. Ja, men vi ska jobba. Vi ska leverera. Vi ska producera. Vi ska utvecklas. Vi ska, ja, sådär. Tänkte ni så?
Nej. Nej, men sen gjorde jag i och för sig misstaget också. Att så här, kolla upp författaren innan jag började läsa. Och. Då kan man ju till exempel läsa på Wikipedia att hon själv under flera års tid har jobbat i närbutik. Så att jag hamnade kanske lite mer i min läsning i liksom sådana tankar av så här, okej, hur mycket är det, är hon? Och, men däremot tycker jag, alltså, allting som handlar om närbutiken känns ju så otroligt väl researchat. Alltså man känner ju aldrig att hon är ute och liksom gissar när hon är så här, ja, idag var det sånt väder och det betyder att vi skulle sälja mycket av det här och då behövde jag beställa det och lägga in det, se till att kylen, det fanns många av den här sortens drycker i kylen idag för att så som det regnade så skulle alla köpa det här. Och det är sånt ganska intressant just när man känner att det är på riktigt.
Jag håller med.
Det är så här, många, och egentligen så kan man ju känna så här att det kanske man inte, jag skulle själv aldrig skriva så, liksom våga skriva sida upp och sida ner av liksom instruktioner om hur det går till i en närbutik. Men jag tyckte det var superfascinerande.
Ja, men det var väldigt välskrivet också som du säger. Det blev ju inte tråkigt när hon, ibland så läser man så här kontorsromaner liksom, eller när folk är på sina jobb och det är ju ganska snarkigt. Men det här var ju inte jättetråkigt utan det var ju ganska roligt liksom. Hon hade ju hennes iakttagelseförmåga liksom över hur det skulle vara och som du säger, nu har vi extra pris på risbollar för bla bla bla. Ja, ja, men det var spännande.
Vet ni hur risbollar ser ut? Alltså, jag har ingen aning, aldrig hört talas om risbollar innan. Jag har läst om risbollar en miljon gånger.
Som risbollar. En bolle med ris. Ja. En bulle med ris.
Ja. Jättekonstigt. Jag tänkte googla det, men jag har glömt.
Jag tänkte också bildgoogla det. Men jag har inte hunnit göra det. Men en annan sak som jag också upptäckte när jag googlade Sayaka Murata. För ett av de allra tidigaste programmen som vi gjorde så hade jag ju läst Författare till yrket av Murakami.
Mm.
Där han liksom har skrivit så här små noveller om sitt eget förhållande till yrket. Och då var det ju så att det nästan blev lite jobbigt hur han verkade så bitter över att han aldrig hade vunnit ett pris.
Är det det här priset?
Ja, det är Akutagawa-priset. Och det priset har då den här boken, Hur mår fröken Furukura, vunnit.
Ah.
Så att Sayaka Murata har vunnit Akutagawa-priset som Murakami aldrig har vunnit.
Åh, gud vad roligt att det var det. Ja, jag läste det här och jag tänkte så här, undrar om det är det där priset? Men jag orkar inte kolla upp det. För att jag har ju också läst den här boken om Murakami. Och jag, efter den, jag läste två noveller. Men båda novellerna var bara bittra och sura över att han inte hade fått tillräckligt mycket cred för sitt författarskap och att han inte hade vunnit det där jävla priset som han inte brydde sig om.
Ja, exakt. Ja. Men du har läst ganska mycket Murakami, va?
Ja, jag läste jättemycket, ja.
För jag försökte fundera på det här, jag har nog inte läst någonting japanskt överhuvudtaget som jag kan komma på.
Nej.
Men hur förhåller sig den här boken till andra japanska böcker?
Intressant fråga, men jag, nu ska jag verkligen killgissa här, men jag har ju förstått att Murakami är inte en liksom, typisk japansk författare, utan tydligen så är han ganska europeinfluerad, att han skriver ganska europeiskt egentligen. Och att han har fått lite kritik för det. Och de skiljer sig ganska mycket åt. För att hans är... Ja, de är väldigt så... Det är lite magisk realism och det är stora världar och sådär liksom. Medan den här är ju väldigt... lite annorlunda. Jämfört med hans böcker. Men det kan ju bara vara författarskapen. Så jag vet inte om det betyder att den här inte är... Eller att hans inte är japanska och den här är. Det är lite svårt. Men nu när jag pratar så om det här så vet jag att jag tänkte på språket i början. Innan jag kom in i boken. Att jag tyckte att gud vilket stolpigt och konstigt språk det är. Är det liksom lost in translation här? Eller är det dåligt? Alltså, typ så tänkte jag. Men så tänkte jag också att, men gud, så kan det inte vara. Det som folk kan väl översätta, det är väl inget svårt. Eller, jag tänkte på det i alla fall. Hur har översättningen varit? Liksom? Och hur hade den varit om man hade läst den på japanska, exempelvis? Yep. Skiljer den sig mycket? Liksom? Vad är Lost in Translation?
Jag tänker mycket på det här med att den är skriven på ett sätt som... Nu är den ju utgiven i Sverige, men den skulle ju inte ges ut av en svensk författare om den var skriven på det här sättet. Fattar ni vad jag tänker? Den är liksom för, som ni säger, som inte kom in i början. Att det tar så här 90-120 sidor innan man ens kommer in. Det finns liksom inga toppar och dalar, den bara är så här, ända fram till han dyker upp liksom. Mm. Och jag tänker att en svensk förläggare skulle nog kanske inte plocka upp en sån bok. För det händer för lite. Eller jag vet inte. Den är så speciell.
Men jag tänker ändå lite alltså i tonmässighet och längd och liksom vad det handlar om. Och så här, är det inte också... Jag får lite så här Johan Kling-vibbar.
Aldrig läst.
Jag har inte läst honom.
Nej, inte jag.
Nej. Ja.
Ja. Men blir ni sugna på att läsa mer av Sayaka Murata?
För mig skulle jag säga, jag tyckte jättemycket om den. Så jag är verkligen glad att jag läste den och jag skulle absolut tipsa folk om den. Sen vet jag inte om jag skulle ha något jättebehov av att läsa mer av henne.
Nej, men jag tyckte också mycket om den. Just för att den var lite så här quirky. Och det är alltid kul att läsa lite sånt. Men som sagt, jag glömde ju av den ganska snabbt. Men däremot så, jag är väl sugen, jag skulle liksom vilja läsa mer japansk kanske. För att veta liksom, hur är litteraturen, förutom Murakami.
Jag kom på att jag faktiskt har ju läst en japansk bok förra året. Och det var ju här, en kattsresedagbok, eller vad den hette. Det säger jag säkert fel. Som var nominerad till årets bok förra året. Eftersom vi skulle läsa igenom alla de böckerna. Och den tycker jag ändå var ganska lik i stil och ton. Den här. Men den tyckte jag inte alls om. Den här tycker jag är mycket, mycket, mycket bättre. Men den var ju också... Den var ju berättad ur en katts perspektiv. Så den hade ju också det här... det här liksom... nu gör människan si och så, det här betraktande på mänskligheten i liksom väldigt korta kärnfulla meningar, så den var ju väldigt stilmässigt lik. Så att nu när jag kommer på så är ju båda de japanska böckerna jag läst de senaste året då den här tonen, men den tyckte jag inte funkade alls. Den blev liksom väldigt så här sockersöt och gullig, och här det kan finns ju den här sältan och
jag tycker att det kan bli
till.
Väldigt bra att skriva en bok ur en kattperspektiv. Men det kan också bli väldigt, väldigt pajigt.
Alltså, men... uppenbarligen är det många som har tyckt att den är väldigt bra eftersom den var nominerad till årets bok. Men jag tyckte ju att det blev pajigt. Den här tyckte jag var bra.
Ja, men en sak till. Att jag tänkte på, när jag läste den, att jag hade absolut kunnat se den här som en japansk film. Ni vet, japanska filmer, de är alltid lite konstiga. De är långsamma och det kan absolut liksom vara en och en halv timme som utspelar sig i en närbutik på natten när det kommer in lite konstiga karaktärer. Alltså absolut. Så jag tror det här hade blivit en svinbra film.
Okej, ja, men det är möjligt. Jag tänkte nog mest bara så här att Att den här var så himla kort. Att den nästan kändes som en lång novell.
Mm. Ja, det håller jag med om. Håller jag med om.
Men jag tyckte mycket om det.
Mm. Samtidigt vill man ju liksom... Jag vet inte, man vill ju ändå veta mer i slut. Man skulle vilja haft en kortare början och ett längre slut kanske.
Och slutet, nu ska vi inte prata om slutet, men slutet var ju, ja, det skulle jag vilja prata om.
Men nu ska vi inte spoila.
Nej.
Ja, men då är det väl dags att köra lite boktips, tror jag. Jag tror vi kollar lite med Alex. Har du någonting att komma med den här veckan?
Alltså jag måste erkänna att jag har haft ganska dåligt med läsningen på senaste tiden. Så att jag har inte läst någonting sådär riktigt som jag känner att jag är sugen på att tipsa om. Däremot så tänkte jag då prata snarare kanske om en bok som jag ser fram emot att läsa. Och det är lite också inspirerat av Hur mår fröken Furakura. Men jag är ju väldigt sugen på... Håll käften och var söt av Vita Andersen, som har precis kommit i nyutgåva, men den jag håller i handen är en så här gammal originalutgåva från 70-talet.
Wow,
visst är den snygg.
Ja. Men vad är det? Är det novellsamling eller essä? Vad är det? Är det en roman?
Det är noveller. Och de är då, om jag förstått det hela rätt, också väldigt väldigt quirky och liksom har en sån här indie-vibe, precis som Hur mår fröken Furakura. Däremot så tror jag att de är mycket kärvare, mörkare och brutalare. Och det är då 12 noveller om kvinnor från tidiga år fram till medelåldern, står det här på baksidan. Och den här har ju då precis kommit ut i nyutgåva. Det är Romanus och Sellings första titel. Mm-hmm. Så det var liksom boken som de ville starta hela sitt förlag med, att ge ut Håll käften och var söt igen. Och sen så har jag väldigt många kompisar som älskar den. Så att den här ska jag läsa så fort vi har lagt på.
Ja, titeln var ju cool.
Ja, visst är den. Häll din käft och någonting, vad kan jag inte önska? Någonting ännu coolare. Häll käft och väs myck.
Ja, du då är nu.
Jag har läst, jag har redan visat de här på våran Instagram. Men jag tänker att alla som kanske lyssnar på oss kanske inte följer Instagram. Så det måste ni börja med. Men det är två seriealbum först och främst. Solpaneler, Livet är ett skämt av Mikael Sol. Det är ju skämtrutor i hela den boken, såna här små... Så det är en ruta för varje skämt. Väldigt träffsäkra och roliga. Bra i coronatider när allt annat är så trist och jobbigt. Sen har jag en som heter Som ett brev på posten av Robert Nyberg. Också en sån. Det här är mer, eller båda är ju samtidsskildringar. Och de är roliga och vassa och liksom... Ja, men det är sån här som man bara sitter och myser när man läser. Vissa garvar man jättehögt och vissa förstår man knappt. Men den här är lite annan inuti. Den är så här, liksom, ja, mycket bilder. Inte bara rutor, utan det är liksom med hans teckningar och målningar finns också med. Och texter. Så det är inte bara text och roligt, utan han har även målningar med det. Det är så här ett samlingsverk, liksom. Så de verkligen kan rekommendera. Sen har jag ett till. Och det är den här. Kreativt skrivande av Therese Granvald.
Ja, den bladvändaren.
Ja. Ja, det här är ju vad ska man säga, kurslitteratur. Det låter jättekul, eller hur? Men jag vet att det är många som lyssnar på som även skriver. Och jag måste säga att det är en skitbra skrivbok. Mycket intressant finns i den. Hon är ju lärare på universitet och högskola. Och det märks i sättet hon skriver. Men hon gör tydliga, vad ska jag säga, gestaltning och scener och så här, så hon förklarar så himla bra. Så jag tycker att man lär sig otroligt mycket. Och sen har hon ett kapitel som heter från typ råmanus till utgivning. Det heter inte riktigt det, men nästan. Och ja, där är ju jag, kan jag säga. Och gluttar runt för att få lite inspiration till det jag håller på med.
Bra tips ändå.
Ja, riktigt bra tips. Den där ska ni köpa, kreativt skrivande. Men de andra kan ni också köpa om ni vill garva lite.
Pernilla då, har du någonting?
Alltså jag tänkte då, jag är rädd för att jag har tipsat om den här boken redan en gång. Men jag tipsar en gång till då, för att jag tror att den behöver lite mer uppmärksamhet. Det är Stackars Birger av Martina Montelius. Jag tänker just knasigt liksom. Och den handlar om Gisela Wannefjord som är en sufflös vid en stor teater i Stockholm. Och hon har då länge stått ut med regissören Birgers härskartekniker. Och en dag, man får inte riktigt veta exakt hur, eller jo, det kanske man får, men jag har glömt det nu. Så är liksom droppen rinner över och hon kidnappar honom och slänger in honom i sin källare. Där hon matar honom smakiskt innan festis. Och hon är, alltså det är så här konstigt och dråpligt och roligt och skruvat, så att man skrattar högt jättemycket. Och om man vill så kan man lyssna på den. Och den hon har läst in den själv, Martina Montelius. Så det är ju fantastiskt roligt. För Birger har också en dotter som är influencer. Hon heter Clotilda. Och sen så har vi även den här Gisela, hon sitter även på internet och har ett alter ego. Fimpen 62, okay. Hennes alias.
Pernilla får inte ur sig vad hon ska säga, för hon skrattar så
mycket just nu. Okej, okay, men hon i alla fall hänger på nätet och så, ja, men typ trollar sig på nätet under sitt alter ego Fimpen 62. Där hon är SD och liksom håller på och är verkligen allt man kan tänka sig. Alla fördomar om alla SD-människor. Och så. Ja. Hysteriskt rolig bok i alla fall. Så att den kan man ju lyssna på eller läsa nu när allt är så jävla tråkigt. Och jag tror att jag tipsat om den förut, men ja, den är jätterolig. Men sen så kan jag också tipsa om Nina Lyckes senaste bok som heter Nästa. Som också är lite sådär skruvad, lite satir om folk som liksom tappar det lite grann och ja, gör något helt annat än vad de egentligen ska göra. Ja, men det var mina tips.
Spännande, då har vi ju att göra tills vi ses nästa gång.
Ja.
Ja, precis.
Ha det så bra då.
Detsamma, ha det fint.
Hej då.
Hej då.
Hej, hej.
Vi som är med i den här podden heter Anna Bågstam, Alex Haridi, Jenny Jakobsson, Pernilla Wellratt, Pio Bengtsson, Rasmus Klamas och Daniel Svärd. Vill ni veta mer om oss som är med i programmet så följ oss på Facebook. Där finns vi under namnet Vad vi pratar om.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author Elizabeth Gilbert about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.